Och hej Marie.
Hej Sara.
Hejsan. Idag påbörjar vi en alldeles speciell resa. Dela din personliga resa.
Ja.
Tillsammans med oss här på Linda, med Linda och Sara. Du är ju numera en, vad ska man säga? En i gänget.
Eller en hangaround.
Precis, det är jätteroligt. Ja, nej, men du kommer ju vara med i, du är med i podden och du är med i, framförallt kommer du vara med i Fjärilsvänner.
Ja.
Och där du kommer jobba med just det här med matdynamik och kroppsuppfattning som vi pratar om. Just nu är det så vi benämner det.
Ja, vi vill inte gärna kalla det för ätstörning, men det är ju så det har benämnts och så folk benämner det nu också.
Ja, så att vi kallar det ätstörning i små brackets än så länge. Vi får se vad vi kallar det framöver. Men vi gör i alla fall en intervjuserie om hur du har överkommit din, liksom, den här ätstörningen. Vi får väl kalla det det så länge. Det blir så himla. Jag gillar inte det, men jag får kapitulera. Tills jag ska undersöka lite vad vi kan kalla det. För det handlar ju om en matrelation och det handlar ju om trauma och det handlar ju om ett beteende som man tar till.
Exakt.
Men det här kommer ju vara ditt område och vi kommer då ha en intervjuserie med olika delar om hur du har jobbat med det.
Precis.
Och idag kör vi första avsnittet och kommer liksom, idag ger vi bakgrunden till, liksom fram till så att du började jobba med det med oss. Så att säga. För du har ju jobbat med det här liksom till och från hela livet. Så att...
Ja, men så är det. Och det är någonting som liksom har påverkat mig i hela mitt liv.
Ja.
Faktiskt. Så är det.
Men vi börjar från början.
Mm.
Vad är det tidigaste du minns?
Ja, alltså det tidigaste jag minns är att jag tror att när jag var liksom... Alltså så när jag var barn, då använde jag ju liksom mat lite som tröst. Att jag tyckte om liksom stänga in mig på mitt rum och ha liksom massor med ostbågar och godis och liksom ligga och läsa och liksom, ja, det var liksom, det gillade jag. Och jag kan ju förstå så här långt senare att det var ju liksom ett sätt för mig att hantera mina känslor. Så jag hade liksom inga verktyg överhuvudtaget för att hantera känslor. Och det var en del som, det pågick en del saker i min familj som jag inte kunde, som jag blev väldigt inblandad i, men som jag inte förstod för en långt, långt senare att det här är liksom inte mitt. Men jag blev så involverad i det och det påverkade mig så otroligt mycket så att när jag var kanske runt 16-17 så kände jag mig väldigt maktlös i den situationen. För jag trodde att det var en situation som jag skulle lösa. Och när jag inte kunde det så fick jag så extremt mycket ångest och kände mig jättemaktlös och kände mycket skuld. Jag kände mig dålig. Varför kan inte jag liksom fixa min familj? Och det gjorde nog att jag istället då för att det jag hade gjort när jag var yngre att äta för att öva känslorna så gjorde jag tvärtom. Att jag började kontrollera extremt hårt vad jag stoppade i mig. Och det där började väl kanske lite mer bara som ett test. Att jag började kanske så här hoppa över någon måltid. Och så märkte jag liksom att jag liksom började så här leka med hungern. Hur länge kan jag liksom vara hungrig liksom innan typ jag inte klarar av och det var som ett chicken race med måltiderna nästan. Liksom, hur länge kan jag gå utan att äta någonting? Och sen så märkte jag också att när jag hamnade liksom i den där hungern och den på något sätt sen gick över till att man inte var hungrig, för det går ju över till slut. Då fick jag ett sånt extremt lugn i kroppen. Så att det där blev någonting som jag kände så här, men i det här tillståndet ville jag ju vara. För att där var det ju lugnt och skönt och ingen liksom trauma som pågick. Så att ja, det är en av de här tidigaste minnena jag har.
Och hur gammal var du då?
Ja, men då var jag nog runt 16-17. Jag tror att det var 17 så började det eskalera, för då hade jag liksom flyttat hemifrån.
Mm.
Och hade liksom fri spelplan på något sätt.
Ja.
Och det tyckte jag om. Ja. Att liksom vara själv och bara liksom... Ja, det blev ju hela min värld på något sätt.
Mm.
Hur lite kan jag äta och ändå klara mig?
Hur tedde det sig? Märkte människor runt omkring dig det? För att det började eskalera då efter att du flyttade hemifrån.
Ja, jag tror att jag började gå ner i vikt ganska snabbt. Från att liksom ha varit, alltså jag var ju normalviktig, men jag tror ändå så här att jag såg som lite mullig av min omgivning. Och sen när jag började liksom gå ner ganska mycket i vikt, då lät det lite sådär som att det var liksom barnhullet som hade försvunnit från mig.
Ja.
Och att... jag vet, en som var väldigt orolig för mig, det var min farfar. För han var liksom, ja nej men det här är inte bra liksom. Nu börjar du bli för smal. Och, ja men gud, nu, du är smal som en björntråd, sa han till mig. Och det älskade jag att höra.
Ja.
Det blev liksom... Då ville jag ju bara bli ännu smalare. Mm. Och liksom, för jag tyckte ju om på något sätt den där uppmärksamheten. Även fast jag ville inte egentligen inte ha uppmärksamhet för min kropp. Men ändå så var det som att jag sökte det ändå. Och liksom, när jag blev bekräftad att jag var smal så liksom, det var ju en jättekick. Man blev ju nästan hög liksom, av det. Det ville jag ju bara ha mer av.
Mm.
Så... Och sen så kom det in det här också, det började ju med maten och sen så började det här med träning också. Att jag började liksom träna mer och mer. Och jag kommer ihåg att jag utvecklade någon typ av kompensationstänk. Liksom. Att när jag liksom gick och la mig på kvällarna så kunde jag ligga och tänka liksom, hur mycket jag hade ätit kontra hur mycket jag hade rört mig. Och så jag vet inte, jag hade något jätteavancerat uträkningssystem i det där. För sånt där blir man väldigt bra på liksom, när man har den här typen av beteende.
Mm.
Så att den där siffran som jag skulle ha, alltså den fick inte ligga på, absolut inte på plus. Inte på noll, den skulle helst ligga på minus.
Mm.
Då liksom, men då kände jag, då hade det varit en lyckad dag.
Mm.
Jag liksom hade förbrukat mycket mer energi än vad jag hade... stoppat in mig.
Hade du problem med att hålla den där balansen eller liksom var du ständigt i minus så att du verkligen alltså
när det blev svårt var ju så här att man visste så här att man skulle liksom, för det var jag också där, alltså när jag åkte hem till mina föräldrar och det var liksom, ja men vi käkar middag, vill du ha någonting? Men nej men jag har nyss ätit.
Mm.
Och nej men jag är mätt och sen när man kom i situationer när man liksom kände sig, men vid det här tillfället så måste jag äta.
Mm.
Om man var bjuden på middag eller liksom man var med kompisar eller då var det liksom, då kunde jag ju gå liksom, visste jag att jag skulle äta på kvällen, då åt jag ju ingenting på hela dagen, då drack jag ju bara vatten hela dagen.
Mm.
Och så att man liksom ändå så där, hur lite kan jag äta utan att det ska väcka uppmärksamhet? Så det där blev man ju otroligt skicklig på. Och det här liksom, nej men jag åt nyss och nej men jag är mätt och nej men jag tål inte det där. Det tror jag också att jag använder mig av.
Plötsliga allergier dyker upp.
Plötsliga allergier mot vissa liksom, livsmedel som man ansåg var liksom, man hade också en lista på vad som var förbjudet att äta.
Mm.
Så att det här liksom, till slut så upptog ju det här hela mitt liv liksom.
Ja.
Det fanns ju liksom inget annat.
Nej.
Så ja.
Märkte omgivningen någonting förutom alltså sen när du flyttade hemifrån, skulle du säga att folk märkte det eller var du väldigt duktig på att gömma hela situationen?
Nej men jag var väldigt duktig på att gömma den och sen när jag liksom väl hade liksom blivit smal då var det ändå det att men Maria är smal liksom.
Ja.
För jag har också så här ganska tunn benstomme och sådär i grunden. Så då blev det liksom att nej, men hennes liksom, tonårskilon försvann. Och, ja.
Och sen blev hon smal.
Och sen blev hon smal.
Mm.
Så det var väl liksom inte riktigt någon som kanske uppmärksammade det.
Nej.
Och sen så flyttade jag till en annan stad när jag var typ 19. Så när jag liksom kom i, för då började jag plugga i Sundsvall. Och där kände ju ingen till hur jag liksom såg ut innan eller sådär. Så att, och där var det ju också liksom helt perfekt att liksom gömma sig och kunna fortsätta med sitt beteende. Och sen så, det har ju också med liksom att när man då har en så pass låg självkänsla och man tänker så mycket dåliga tankar om sig själv så är det ju inte heller så konstigt att man hamnar kanske, eller att man drar till sig personer som kanske inte är så bra för en. Det är ju också ett väldigt klassiskt mönster. Så att jag träffade ju en kille då som på något sätt förstärkte liksom det här dåliga beteendet som jag hade. För att han ville ju att jag skulle vara smal. Och var väldigt också sådär, han var ju också ganska smal själv. Så jag tror kanske att han kanske inte heller hade något supersunt beteende kring maten. Men vi flyttade ju ihop och liksom, ja, vi var ju tillsammans i ganska många år. Och det var ju också sådär att hade jag liksom då började vi kanske också äta liksom lite mer. Jag gick inte liksom på sån här hårdsvält som jag hade gjort då under första tiden. För att liksom, då blir man ju helt sjuk till slut. Så att liksom, jag höll igen någon typ av balans i det där. Men han kunde ju ofta så här påpeka liksom att ja, men började du bli lite rund om magen och lite sånt där. Då, ja, men då var det ju så här, då fick jag ju ta liksom, och började hoppa över måltider och sånt igen och träna mer. Och sen också, ja, det är så, vet inte, ja, jag kan ju faktiskt berätta det. Han hade någon sån här sjukfixering liksom vid att, jag menar, man tänker liksom kvinnor liksom högst upp, liksom där låren möts, så går ju liksom benen ihop lite grann. Men jag, eftersom att jag var så smal så hade jag ett ganska stort mellanrum, så liksom benen gick ju liksom inte ihop. Och då kunde han ju säga liksom att då skulle jag ju som visa med jämna mellanrum liksom hur, ja det är så stört, att det här liksom avståndet, det där hålet där var kvar. För han sa liksom, om det är så att dina lår går ihop, då kommer jag göra slut med dig. Så liksom, det var ju alltså före en ätstörning så var ju det där, han matade ju den bara, förstärkte liksom mitt beteende.
Men det är ju väldigt, du sa det ju själv att liksom, det är ju någonting som är underliggande och då attraherar man ju. Jag menar, det kan ju också vara så att man undermedvetet attraherar en person som också kommer se till att beteendet är kvar. Och
Ja,
kanske, alltså
absolut.
att man liksom skapar de här typen av situationerna,
Ja.
liksom möjliggöra. Men att det är egentligen, alltså jag ser ju det på dig när du berättar att du verkligen ser hur otroligt ohälsosamt
Ja.
det var på så många, alltså, många nivåer liksom. Jag ser ju det när du kommer på det och berättar det liksom.
Ja, nej, det var stört på riktigt. Men jag blev helt fixerad vid det. Så, men sen efter några år med honom så gick vi i alla fall skilda vägar. Och sen så träffade jag mannen som skulle bli pappa till mina barn då. Och där kunde jag ändå på något sätt, det blev liksom inte liksom, det var ju liksom helt nytt för mig, för där blev jag liksom inte dömd utifrån hur jag såg ut, utan han kunde liksom verkligen säga, men oj, du var smal, du är liksom, mår du bra? Och liksom, det blev liksom en helt annan ingång där. Sen blev jag gravid väldigt snabbt. Jag hade ju liksom i omgångar också liksom tappat min mens. Så att, och så hade jag någon sån här föreställning om att, men jag kan inte bli gravid liksom. Så att, Jag åt ju inte liksom p-piller eller någonting sånt där heller, liksom, för jag trodde väl inte att jag kunde bli det. Men sen så, jag började liksom, eftersom att jag träffade barnens pappa då, som hade en annan typ av kärlek att erbjuda, om man ska säga, så blev jag lite lugnare. Så det var väl liksom ett tag där som jag också liksom, jag åt bättre och liksom kanske kom, för jag hade ju perioder då när jag liksom kom ur det här liksom hårda beteendet. Så jag kunde liksom ändå slappna av, och så liksom funkade väl ganska bra med maten ett tag. Och sen så blev jag gravid väldigt snabbt. Det blev ju snabbt också sådär, shit, liksom, nu kommer jag bli tjock, kommer jag ihåg att jag tänkte. Det kunde jag ändå sådär, jag ville ju verkligen liksom ha det här barnet, och det fanns ju liksom en lycka i det, så det kunde jag som ändå släppa det där. Men det där kom och gick ganska mycket, och så skulle man ju också, man skulle ju väga sig
Ja, just det.
på mödravårdscentralen och liksom allt sånt där. Och det tyckte jag liksom att just, även fast jag förstod liksom att jag måste gå upp i vikt för att jag är gravid, så var det ändå liksom supertriggande när jag ökade i vikt. Jag vet att jag också sådär, då lite grann också, så tappade jag liksom lite kontrollen över maten och började liksom överäta. Så jag gick nog upp liksom ganska mycket liksom efter graviditeten. Men sen efter att min dotter var född och så där, då var det ändå så här fokus på liksom att, men nu måste jag bli smal igen. Liksom. Men ändå så där förstod jag så att så länge jag ammade så kunde jag ju inte. Men det var bara, men så fort liksom barnet kan börja liksom äta själv och så där, då ska jag liksom. Då var det som att jag kände liksom en längtan tillbaka till liksom min trygga plats och mitt trygga beteende. För det var ju liksom, men det var ju som att, som min bästa kompis som hade lämnat mig liksom, och nu vill jag bara tillbaka liksom till min, ja, det jag liksom kände var den plats där jag ville befinna mig på. Så att sen när, sen så rasade jag ganska snabbt där efteråt, och då blev jag liksom, då blev jag sjuk. För det var ju också att jag fick liksom ganska mycket kroppsliga symptom och liksom blev deprimerad och hamnade liksom i en utbrändhet i samband med det. Och sen har jag liksom ett jättestarkt minne av när jag ändå kände att, nej, men det här beteendet håller faktiskt inte. Jag kan inte liksom fortsätta med det här beteendet, för att jag har en dotter som jag faktiskt måste ta hand om. För det blev ju så när jag åt så lite som jag gjorde, så blev jag ju liksom extremt trött. Jag låg ju liksom och vilade väldigt mycket, så att min exman där fick ju ta liksom väldigt mycket ansvar för våran dotter under den här perioden när jag mådde så där dåligt. Så att jag kunde liksom, jag vet, jag kunde ju bara liksom ligga liksom i sängen i flera timmar och bara så här stirra ut genom fönstret liksom, och vara helt liksom frånkopplad. Men samtidigt så, så kände jag ändå att det var skönt. Liksom. Jag ville ju ligga där. Jag ville inte liksom behöva liksom bry mig om någonting. Men så vid något tillfälle där så hade de ätit middag, och så ligger jag där liksom i halvdvala, och så kommer min dotter in med en liten tallrik med sån här plastmat, liksom. Såna här plastgrönsaker, men sådana som de leker med. Liksom. Hon gjorde en tallrik till mig, och så, för att jag hade inte ätit middag med dem, vilket jag inte hade gjort under ganska lång tid. Så då kom hon in och så liksom sa hon, mamma, du måste äta, sa hon. Och då bara liksom brast det ju för mig. Det blev så otroligt. Det var exakt där och då kände jag så här, nej, nu, det här måste få ett slut. Det här går inte.
Stark upplevelse.
Det var jättestarkt. Och jag kan känna en sån enorm tacksamhet liksom för den där lilla människan liksom som kom in där liksom med sin plastmat och skulle ge sin mamma mat.
Ja, men hon vet ju liksom. Hon
Ja.
ser ju vad det är som händer.
Ja.
De är ju otroliga liksom.
Ja.
och kopplingen däremellan och att det är den här känslomässiga, den här heart connection som bara bryter igenom allt. Egot och traumat och liksom energin som vi kommer prata om lite senare och med runt alltihopa och den här trygga så bara en sån. Det är det som är människans starkaste, det är the heart connection.
Jag har ju pratat med henne, och hon är ju 21 år nu. Jag har ju pratat med henne om det och berättat om det, för hon har ju inget minne av det, hon går för lite. Så att hon också sa, wow, gjorde jag liksom.
Wow.
Ja. Ljudet bra liksom. Så.
Fantastiskt.
Ja, helt fantastiskt.
Och hur gammal var du då?
Då, jag hade inte fyllt 30, men jag skulle fylla 30 det året. Det var på våren då. Signe hade precis fyllt 2.
Och vad hände då?
Ja, då pratade, jag vet att min exman då hade ju sagt liksom att du måste ju söka hjälp. Och
han förstod vad det var som hände, han var medveten. Ja, pratade ni om det där? Liksom, var du öppen med det eller var det någonting som du skyddade?
Jag hade väl liksom innan den här situationen med dottern så hade vi väl ändå liksom någonstans förstått att jag hade ett ganska liksom sjukt beteende liksom kring maten. Och han, så vi hade ju liksom pratat om det, men inte speciellt djupt. Men att han var ju också liksom att verkligen så här pusha på att men du måste ju liksom söka hjälp. Men jag tror inte att jag var redo då när vi började prata. Men det var ju det här som krävdes för att jag skulle ta det steget. Så att då ringde jag bara till liksom, jag vet inte om jag hade haft någon kontakt med någon vårdcentral innan. Jag minns faktiskt inte, i och med att jag ändå var så där liksom utbränd liksom. Men då ringde jag i alla fall bara till den här ätstörningskliniken och sa liksom, ni måste hjälpa mig. Och så fick jag en tid väldigt snabbt. Så jag var ju ganska dåligt skick när jag kom dit. Men eftersom att jag hade familj och så där, så sa de att de behövde liksom inte lägga in mig, utan jag kunde liksom komma dit på dagarna och så där liksom, för samtal och olika typer av aktiviteter man skulle göra. Och det tror jag var ganska bra att jag ändå liksom fick vara i min hemmiljö under tiden.
Men då gick du på liksom behandling där?
Ja, jag gick på behandling där i 1,5 år ungefär, så jag blev ju också sjukskriven. För liksom, och på sjukintyget stod ju liksom ätstörning och utmattningssyndrom. Jag kommer inte ihåg hur länge jag var sjukskriven, men det var kanske något halvår jag var sjukskriven på heltid. Så jag fick ju verkligen chans att bara ta hand om mig själv. Och det första de gjorde också var ju så här att, nej men du får inte träna. Och det var ju så här, nej men det är ju dumma huvudet. Vadå inte få träna? Liksom. Hur ska jag då få utlopp för min stress och allting? Sen kan jag ju så här efterhand se liksom att varför de gjorde det. För jag var ju tvungen liksom att bryta den här kopplingen. Det var ju det här kompensationstänket som de ville bryta. För det var ju så extremt tydligt att jag höll på så. Men det var ju liksom ändå så här, ja men jag kan ju promenera och jag kan ju gå på pilates och jag kan ju göra så här lugna liksom. Nej. Men ja, det där var jättejobbigt. Så jag försökte liksom använda all min kreativitet till att liksom hitta på hur man skulle kunna liksom kringgå det här. Man blir ju liksom expert på sådana saker när man har den här typen av beteende.
Ja, men det är ju ett jättekraftfullt beroende. Det är ju liksom en addiction. Det är bara en typ av addiction.
Ja, men det är ju som att någon tar bort en snuttefilt. Liksom.
Ja, visst. Men,
alltså, tänker ni att jag ska göra nu då? Liksom?
Ja. Nej, men det där är ju att matrelationen, oavsett hur den ter sig, det kan ju te sig på lite olika sätt. Men det är ju bara istället för liksom droger eller alkohol eller sex. Alltså det ter ju sig bara, olika människor tar till olika saker.
Ja men exakt, men det är ju samma mekanismer som är igång.
Absolut, 100%. Så att det är klart att det där blir jättepåfrestande. Men vad hände sen då? Det är ju långt från 30 till 48 här. Vad hände
ja,
sen?
Precis. Men det jag fick börja med där var ju också liksom att försöka få in, liksom, eftersom att jag hade en sån liksom störd uppfattning kring mat och måltider. Mm. Så fick jag ju liksom lära mig att äta på något sätt. Och det de var liksom jättehårda med var ju liksom att man skulle ha en regelbundenhet i det. Att man verkligen skulle äta liksom enligt Skalmanklockan i princip. Och det hade jag jättesvårt för. Och de tog ju dit min man också. Som att jag skulle göra mycket av det här jobbet hemma, så fick ju han också hjälpa till i det här och liksom hjälpa mig att liksom, ja, men vad är en normal tallrik till lunch? Och liksom, för det hade jag ju som, jag var ju bara inställd på liksom, så lite, alltså, ju mindre desto bättre.
Ja.
Så det var ju liksom det här med regelbundenheten och bygga måltider, upptog ju mycket av tiden där i början. Och sen märkte jag liksom att kroppen till slut, efter att jag vet, ja, nu har jag ingen uppfattning om hur lång tid det tog, men med tiden så blev det ju lugnare i kroppen, eftersom att, jag menar, min kropp var ju också inställd på svält, alltså den visste ju liksom inte när den skulle få mat, så liksom allting känslomässigt kring det här var ju också helt rubbat. Men med den här regelbundenheten så blev det ju lugnare till slut. Och att också inte liksom hålla de här, liksom, att man inte skulle hamna i de här dipparna för fort, liksom, att det gick det för långt mellan måltiderna, då direkt så aktiverades ju det här liksom hungertriggandet, liksom, det där som är så skadligt.
Ja.
Så då var det här att, ja, men då fick jag liksom lägga till mellanmål, bara, men gud, ska jag äta ännu mer? Nej, men jag orkar inte. Liksom. Men det var också så här för att man... Ja, men för att man skulle ändå hålla sig liksom till nästa måltid hela tiden. Liksom har det liksom,
ja, men det är också en väldigt speciell inställning att man löser det genom att äta regelbundet istället för att lösa liksom ursprungsproblemet.
Ja, ja. Nej, men alltså,
det handlar om att man ska lära sig att äta.
Ja, men exakt. Det kommer vi prata om kanske i kommande avsnitt också. Det här med att den känslomässiga biten la vi ju inte så mycket tid på kanske. Jag hade en psykolog, det var en norsk kvinna som faktiskt var helt underbar att prata med. Men det var liksom ändå så här att, ja, men det var ju liksom pratterapi.
Ja. Men det känns som att det är mer hantering än
liksom,
alltså att hantera situationen än att lösa situationen. Om man säger.
Ja, det som pågick i kroppen. Det ägnade vi liksom ingen tid åt. Däremot kan jag komma ihåg att vi hade någon sån sjukgymnast inkopplad där vi ibland, för att man också sett, alltså det de också visste är att man tappar ju kopplingen till kroppen.
Mm.
Så det vi gjorde lite grann så här, det enda var ju att man kanske gjorde så här en typ av mindfulnessövning när man så där skulle liksom andas och liksom känna sina kroppsdelar.
Mm.
Men det var ju liksom that's it.
Ja.
Sen att man hade liksom enormt mycket känslor i kroppen som man inte liksom visste hur man skulle hantera. Det ägnade vi ju ingenting åt. Nej. Det är ju först liksom långt, långt, långt senare som jag liksom har förstått att det är där läkningen sker. Inte liksom i pratet eller i att lära sig bygga måltider. Även fast det liksom ändå var en viktig del för att liksom bryta det här dåliga mönstret, såklart.
Ja, nej, men det är ju det som är hela arbetet. Men vi kommer ju som sagt prata om det mer sen.
Ja, precis.
Men sen så, vad hände sen då? Du fick ett barn till och du lärde dig att liksom, var du i någon form av hanteringsstadie här sen då? Eller
ja, men jag tror att jag mer liksom var i ett hanteringsstadie, för att liksom det... Innan jag fick mitt andra barn också så dog min pappa.
Mm.
Så då fick jag ju som ett ganska stort återfall, vilket inte är ett dugg konstigt. När det hände en sån extremt traumatisk...
Hur gammal var du då?
Då var jag 30... Jag skulle... Ja, det var nog bara liksom något år sedan. Jag var 31 tror jag. Så det var ju liksom, jag tror inte ens att jag hade blivit liksom utskriven från ätstörningskliniken när han dog. Däremot så hade vi liksom trappat ner på mina besök. Men då liksom fick jag komma dit med mer regelbundenhet igen. Men jag var nog 30, skulle fylla 31 då. när han dog. Så, och då, blir, då faller man ju automatiskt liksom tillbaka till liksom sina gamla beteenden och sätt att hantera starka känslor. Mm. Så att då var jag kvar där liksom. Jag kanske skulle bli klar där efter ett år då, men då gjorde det att jag fick vara kvar där ett halvår till eftersom att det här hände.
Ja.
Men sen när jag liksom blev utskriven, då var det ju mycket det här att de sa ju faktiskt till mig då liksom att du måste se dig själv som en nykter alkoholist.
Ja, just det.
För du kommer alltid att ha det här i dig. Så du får liksom vara vaksam på vad som triggar dig. Mm. Att man inte ska liksom hålla på med dieter eller... Ja, att när det liksom händer så där jobbiga saker i livet så vill man kanske gå tillbaka till det här beteendet. Så att det som jag skulle liksom, att jag var ju liksom frisk, men att jag var som en nykter alkoholist.
Mm.
Så det var ju någonting som jag då 100% trodde på. Mm. Och genom tiden där sen så hade jag ju perioder när jag hade liksom återfall.
Mm.
Det blev kanske inte så långvariga. Så att det som jag hade ändå på liksom en hanterbar nivå. Att jag på något sätt... Men ibland var jag liksom bara tvungen att gå in i det här igen. Alltså jag hade en stark drivkraft liksom in i det här mörkret.
Mm.
Alltså det är ju superdestruktivt. Men det var ju liksom...
Jag trivdes. Beroende.
Ja, men det var ju mitt beroende. Jag trivdes ju där. Liksom, att ja, men nu hoppar jag över en måltid, nu hoppar jag över två måltider. Så att det kunde vara så där i några dagar.
Mm.
För att jag liksom ville känna den här känslan av kontroll.
Ja.
För det handlar ju så otroligt mycket om kontroll. Både av det man äter och av vikten och träningen. Liksom man vill ju vara den här liksom mastermind som liksom kontrollerar allting. Och det här kontrollerandet var ju min ångestdämpare i så många år. Så det är ju ingenting man bara liksom... Och det beteendet, liksom, det lindrades väl efter den här behandlingen. Men det fanns ju där hela tiden.
Mm.
Någonting som jag ville ta till.
Mm. Och sen fortsatte det liksom resten fram tills... Det här avsnittet handlar ju om fram tills du började ändra taktik och verkligen ta tag i det här på riktigt.
Ja, men det tappade väl liksom kraften mer och mer. Alltså ju äldre jag blev också. Och hade jag kanske inte samma behov av att ta de här liksom återfallen, när man ska säga. Men så det fanns ju där hela tiden. Tankarna fanns ju där hela tiden.
Mm.
Och liksom, jag kunde ju, som jag lärde mig ganska snabbt att identifiera liksom de här känslorna som är kopplade till ätstörningen. Att det blir nästan som en röst som liksom säger saker till en.
Mm.
Och den kunde ju dyka upp ofta. Och det var ju bara liksom, ibland agerade man på den. Och ibland kunde man säga, nej men nu väljer jag inte att lyssna på dig. Jag vill inte göra så här.
Mm.
Det var ju ändå så hela tiden sån här, jag menar en liten katt och råtta lek, vad man ska säga.
Ja.
Som jag menar, har pågått i mitt huvud, alltså i hela mitt vuxna liv.
Ja.
Och det är helt, alltså när man tänker på det, liksom, hur länge liksom, jag har varit påverkad av det här, så det är man bara så här, är det möjligt liksom?
Hur känner du nu? Om vi snabbspolar, nu hoppar vi över resan här och pratar
om idag. Ja, men exakt. Nej, men nu är jag ju liksom inte... påverkad. Alltså jag har ju en helt annan frihet i mitt liv. Alltså jag är inte styrd liksom av de här tankarna, och jag har inte det här behovet av att så maniskt liksom kontrollera saker. Vad jag äter eller vad jag väger eller hur mycket jag tränar. Eller jag har ju fått en otroligt mycket mer sund och fri inställning till ja, men till mat och träning.
Ja.
Och det är ju liksom 100% tack vare liksom jobbet jag har gjort tillsammans med dig och Linda.
Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Simba är väl med där på törnen?
Simba är absolut också med.
Ja.
Det är han.
Trion.
Precis.
Ja. Men det här är väl då första delen. Och sen så i nästa delar så kommer vi gå in att prata om. Men vad är det vi har gjort och vilka delar är det som har varit avgörande? Och liksom lite nya aspekter på det här kanske. Det är därför vi kör ätstörning i en liten bracket. Därför att det handlar ju om trauma och det är ju genom det somatiska arbetet som vi... liksom det är somatiskt och att lära om. Få liksom utbildning, kunskap. Jag ska säga att det är tre grejer. Man lär sig någonting nytt. Man förändrar kemin i kroppen. Man jobbar, de fyra grejer. Man jobbar med sina beteenden. Och man har support.
Ja. Exakt så. Nej, men det ska bli jättekul att fortsätta dela det vi har gjort och hur det liksom, hur jag har kunnat läka kroppen. Inifrån
och ut. Ja, precis. Inifrån och ut. Nej, men för sen så i Fjärilsvänner så kommer ju du hjälpa till med det här just.
Ja, precis.
Så nya Fjärilsvänner lanseras den 14 augusti har vi sagt.
Okej. Okay.
Och då tar Fjärilsvänner en ny skepnad där vi går in och jobbar mer somatiskt och liksom jobbar lite mer så som vi gör här på Living with the Spirit. Så det är en bra introduktion. Marie har ju gått liksom alla stegen genom liksom resan. Både med Linda och Sara och Living with the Spirit. Och vi kommer dela de stegen löpande. Men i Fjärilsvänner då så är det liksom nivå 1 och sen så går man vidare. Men att du kommer hjälpa till med EFT på de här frågorna och hjälpa till att supporta lite och för att komma igång med ett nytt tänk för att känna att är detta ett bra upplägg för mig? Är detta en väg jag vill vandra? Så 14 augusti så lanserar vi det. Det kommer komma ut mer information i nästa vecka. Är man intresserad av att vara med så kan man höra av sig till oss på vilka sociala medier som helst. Vi är här, både jag, Marie och Linda. Så ja, hör av er om ni har frågor. Om ni vill veta mer.
Det ska ni göra.
Yes. Så hörs vi snart. Ja, du har fått lite kommentarer här.
Jaha.
Nu ska vi se.
Så kul.
Tack för att du delar med dig, Marie. Vilken resa från Anna-Karin.
Tack, Anna-Karin.
Och sen även, åh fina ni, Sara och Marie. Jag kommer in se nu i ert samtal och jag ser fram emot att lyssna från början. Supergrattis, Marie, till allt och din resa.
Ja, tack.
Jag vet inte vem det är, men det...
Ja, men vad glad jag blir.
Jag tror att du har jättemycket support i det här och att folk är väldigt intresserade av att lyssna på hur du har gjort med det här, för att mat är en av de största grejerna och det ser vi här på vårt retreat center i Chiang Mai. Att det spelar ingen roll vilka delar folk kommer in med, utan under det så ligger det någon form. Alla har någon form av påverkad relation till mat och den är väldigt, väldigt stark.
Ja, men det jag känner är så viktigt också är liksom att prata om det här, för att med ibland kanske man också tänker att ja, men det är bara liksom tonåringar liksom och unga vuxna som har det här beteendet. Och att man har känt, jag har ju känt jättemycket skam över att, liksom, att jag, ja, men nu 48 år liksom, och har haft det här under så lång tid och inte kunna liksom, ändå inte kunna hantera det. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att liksom, det finns ingen skuld och skam i det här.
Nej.
Utan det är liksom ut i ljuset bara och prata om det, så liksom vi kan läka det här tillsammans.
Och det var ju en av de första grejerna som du, när vi gjorde en liten wrap-up här innan, var att det, någonting som du kommer ihåg så starkt var just det här med skammen och skulden i våra första samtal.
Precis. Ja, den är stor, alltså man ska inte underskatta känslan.
Nej.
Skam, alltså den
är... Skammen och skulden ligger som ett lock ovanpå allt. Därför att utan skam och skulden så är man fri att jobba med saker.
Ja,
Men
men jag
mänskan
kunde ju inte
måste...
jobba med det här förrän vi hade det, men det kommer vi att ta senare. Men
Ja.
det var en viktig bit, liksom, att få upp skammen till ytan. Liksom.
Kommentaren var från fantastiska Eva.
Oh, Eva,
Ja.
vi har ju kurskamrater.
Har ni?
Ja, men är hos er.
Ja, okej.
Vi har gått
Jag
massor.
bara, vadå? Ja,
Ja,
hos
men vi
oss.
har ju gått massor av de här kurserna tillsammans.
Ja, jag tänkte inte
Eva,
att
vad
någonting
kul.
annat. Oh, fantastiska Eva. Det är verkligen kärlek till dig, Eva.
Hon är fantastisk,
Ja, underbar
verkligen.
människa.
Hon ger så mycket glädje och positiv energi.
Ja, fantastisk. Ja, det var det för idag.
Ja.
Så en gång i veckan kommer vi dyka upp, inte helt random, eller inte helt tydligt exakt vilka
Nej.
dagar, men det kommer finnas i alla våra kanaler och prenumerera på våran YouTube så missar ni ingenting. Så ser jag fram emot att öppna den här boxen.
Ja, ut med det. Fram med det ljuset bara.
Ja. Det
Det
här är så viktigt, Maria. Jag tycker det
är
är...
jätteviktigt. Jag brinner så mycket för det här. Kan jag bara hjälpa en person liksom, så är min resa liksom värd allt.
Ja, och du har ju redan hjälpt den och det är ju dig själv och även din familj och dina barn och allting. Så att,
Så är
ja. Tusen tack.
Tack.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej.
Hej då.